Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu till studion har det kommit en person som jag känner väldigt väl från olika ställen. Jag tycker att jag har känt det hela mitt liv. Och du dessutom en radioveteran. Välkommen Anders Eriksson. Kallas också för...
Exet.
Exet.
Ja. Tack.
Varför säger jag att du är en radioveteran?
Jo, men mamma jobbar på Sveriges Radio. Så när jag var liten så satt jag under bordet i studion. Och så småningom fick jag vara med också. Var radioröst när hon jobbade på skolradion.
Skolradion, det som nu är UR.
Just det. Mm. Och jag har till och med suttit och spelat in på Kungsgatan 8, det legendariska.
Exakt, där radiotjänst en gång började.
Ja, med farbror Sven och alltihopa.
Jaha, så du är väldigt gammal, eller hur Anders?
Eller hur?
Men berätta mer, för du har också varit med på Tyresradion väldigt mycket. Du har talat in sommarprogram och du har sänt själv.
Jo, jag var ju ansvarig för Nyboda skolas sändningar i slutet på 80-talet.
Och vad hette de sändningarna då? Hette de Radio Extrem då också?
Ja, från början så hette vi Radio 79, 7-9.
Aha.
Och sen hette det väl någonting. Men det där Extrem kom efter min tid.
Vad höll ni till då?
Då satt vi upp i gamla tufflokalen, väl, tror jag.
Ja, på Myggdalsvägen.
Ja, just det.
Det var, var det en studio där alltså? Var den, funkade det bra där? Var det en vanlig lägenhet?
Ja, jo. Mm. Och vi hade ju direktsändningar och folk fick ringa in och prata i direktsändning.
Just det.
Och vi spelade skivor och vi hade jättekul.
Och det är för alla unga människor som inte fattar det här med radio. Så det fanns ju ingen internet på den tiden.
Nej.
Det var stort att sända radio.
Ja, men vi hade jättemånga lyssnare.
Ja. Då hade man en speciell radiotid, eller hur?
Mm, 14.30, en gång i veckan, ja, tisdagar tror jag. Ja.
Och då slog folk på radion bara därför.
Ja, ja, ja.
Och du jobbade som lärare i Nyboda.
Mm.
Det var där du och jag träffades för länge sedan.
Ja,
berätta om den tiden då, bara så att alla som har haft dig som lärare vet vem du är.
Jo, men det var en fantastisk tid och det gick ju ganska vilt till. Men vi hade ju massa fantastiska shower, till exempel Indien aftnar när det kom jättekända sångare och ja, vi hade ju Lisa Nilsson till exempel som uppträdde och massa andra spännande och ibland ganska skandalösa historier. En släkting till dig bland annat i grå långkalsonger och en tjock kollega som heter Beppe, de stod och kastade vatten på varandra.
Det var tider det på Nyboda skola.
Ja, ja.
Och Nyboda skola var ju en fantastisk skola egentligen.
Ja, ja.
Och är det kanske fortfarande. Men...
Ja, men alltså vi hade ju ett gäng fantastiska lärare som sagt var. Men man skar ner väldigt mycket där i början på 80-talet. Kommunen gjorde jättedumt.
Mm.
Och jag tycker fortfarande kommunen gör jättedumt att man inte satsar mer på Nyboda skola som den är idag. Det är en viktig plats.
Ja, och du har varit lärare på fler skolor i Tyresö. Mm.
Ja, de senaste åren har jag faktiskt haft en liten turné på Kumla skola och Strandskolan också.
Så du har lite koll på Tyresö skolor?
Ja, jo.
Och det är det vi ska prata om. Men innan dess, du har också lite andra saker som du sysslar med som gör att du är aktiv.
Alltså, då måste jag också nämna Värmdgymnasium där jag var i 16 år och har haft många Tyresö-elever. Och där jag nu är Riksäpplet där jag också har en hel del Tyresö-elever.
Nu får du först Värmdö gymnasium.
Det ligger vid Gullmarsplan.
Ja, och det är väldigt många.
Lyxgymnasium där det är jättesvårt att komma in.
Är det så?
Man får lunchen på olika restauranger. Och, ja, men det är jättetjusigt.
Ja. Typ.
Men sen Riksäpplet är ju Haninge centrum. Och det är inte lika lyxigt. Men vi har väldigt fina restauranger eftersom vi har restaurangutbildning.
Jaha, är det där du jobbar nu? Alltså?
Ja, där jobbar jag sedan 3 år.
Så du har jobbat jättelänge som lärare?
Sen 74 på Äppelviksskolan.
Ja. Aha, häftigt. Mm. Ja. Men du har också sysslat med saker på din fritid. För du är en engagerad människa.
Jo.
Vad gör du för någonting annars när du inte bara är lärare?
Nej, men jag letar vilda växter och fotograferar. Och så småningom nu ska jag ju gå ner i tid efter jul här och börja måla mycket mer. Och ha utställning nästa år.
Oj. Och det här med växter, för dina ämnen är framförallt biologi.
Ja, biologi, kemi, naturkunskap, matte är jätteroligt.
Mm.
Ja.
Och sen har du dessutom hållit på med handboll.
Handboll i många, många år.
Du har själv spelat?
Ja, visst. 30 år och varit domare har man väl märkt mig mest här ute. Jag hade ett par år i Tyrold, men jag gick tillbaka till min moderklubb Östermalm.
Jaha.
Eftersom jag gick i skolan där så hamnade jag där.
Okay.
Ja. Och våra söner har också spelat i Tyrelse IF och Tyrelse FF. Och,
ja. Och din fru är det inte, utan din sambo?
Ja, Agneta.
Josefsson. Mm. Det är också en känd person här i Tyrelse.
Just det.
Så att du, jag vill bara tala om, i den här liksom radioskuggan som vi befinner oss i, när det är media, så tror jag du är en ganska välkänd människa här i Tyrelse. Mm.
Och sen då lite lokalpolitik och också att jag håller på med något som heter Lärarvänstern som ligger mig varmt om hjärtat.
Ja, du har varit väldigt aktiv i Vänsterpartiet här i Tyrelse.
Ja, och jag har ett antal år nu suttit i kommunfullmäktige, men jag börjar avveckla det nu. Jag satsar mer på det här med Lärarvänstern. Vi har ju Marcus och Inger som håller ställningarna i fullmäktige.
Ja, Marcus Obligado och Inger Gemmetziolo.
Ja.
Mm. Okej, men det är inte det vi ska prata om. Nej. Vi ska prata egentligen om att du har kommit ut... Jag trodde, jag sa så här, doktorsavhandling, det var ju helt fel. Du har kommit ut med en...
Masteruppsats på Stockholms universitet.
Vad är en masteruppsats?
Jo, men nu är det ju så att jag redan i början på 90-talet började... jobba med någonting som heter didaktik. Alltså hur man ska jobba för att nå fram till eleverna. Och det där blev populärt i mitten på 90-talet. Och sen dess har jag skrivit en hel del små uppsatser.
Varför skillnad på pedagogik och didaktik?
Mm. Alltså pedagogik är mer allmänt, till exempel i reklambranschen, hur man når fram ett budskap och sådär. Men didaktik är väldigt specifikt hur man jobbar i skolan. Man pratar om metodik också. Mm. Det här är liksom inbakat alltihop i hur man ska vara som lärare. Och specifikt då i naturvetenskapliga ämnen har jag hållit på.
För det har varit en så kallad utmaning. Allting heter utmaningen. Men det har varit en utmaning hela tiden i skolan. Att få ungar att lära sig matte till exempel. Att komma över vissa hinder. När 10 fingrar tar slut, hur räknar man då?
Ja, eller i kemi och fysik som är sådana här skräckämnen för många.
Ja, och det finns ju många som berättar om sina trauman i skolan. Att de aldrig lyckades förstå procent eller någonting sånt där.
Ja, matte var mitt hemskaste ämne. Jag hade ju 1 långt in på gymnasiet.
Du 1?
Ja. Men jag hade ju en hemsk lärare också, han var dum i huvudet.
Ja. Ja. Det hänger på det, eller hur? Det hänger på läraren.
Ja, det hjälper ju om man har en lärare som är sådär karismatisk och schysst.
Mm.
Men, tror jag.
Men du kunde ju ändå bli mattelärare.
Ja, det var ju lite tokigt. Men i och med att jag hamnade på Nyboda så sa de, ja men du har ju ändå, då måste du ha matte också.
Ja.
Jaha. Och det var ju inte så svårt.
Och då kunde man bara ta matte fast man inte hade läst en massa poäng på universitetet.
Mm. Fast sen läste jag en massa poäng. Och till min förvåning så lyckades jag få en sån här behörighet.
Men då läser man ju väldigt avancerad matte. Mm. För att bli högstadielärare i matte och lära unga procent så läser man ju massor av undlig matematik som man aldrig någonsin mer kommer använda.
Ja, fast det är en poäng att fatta lite konstiga saker också.
Det?
Ja, ibland kan det vara kul.
Det kan vara kul.
Ja.
Är det inte i fysiken och kemin där man liksom verkligen tillämpar matematiken?
Jo, till och med i biologin.
I biologin?
Med logaritmer och olika formler hit och dit.
Aha.
Ja, för att förstå hur bakterier växer.
Men i högstadiet?
Jo, men alltså ibland så har man ju någon sån där unge som man vill hetsa lite. Och jag har ju haft genom åren väldigt många som sen har så småningom blivit doktorer. Och kanske, jag vet inte, det är säkert någon som är professor nu och sådär. Så det är väldigt... bra att starta, veta att med en sån unge kan man ju prata ett annat språk väldigt tidigt. Och säga på riktigt hur det egentligen är.
Aha, vad ballt.
Ja, visst.
Mm. Och så du har alltså pluggat hela tiden?
Ja, alltså jag har ju gått på de här kurserna på kvällstid då, sedan 94. Och läst en del böcker och träffat en väldigt massa spännande forskare.
Men för då fråga, att vara lärare idag är ju väldigt ansträngande för väldigt många. Alltså, lärare är ju ett gäng som verkligen... Först ska de jobba alla sina timmar i skolan, så ska de jobba på sin fritid. Och man har ju fått så extremt mycket arbetsuppgifter.
Jo.
Hur 17 hann du med att plugga samtidigt?
Ja, men alltså... ju äldre man blir desto mer fuskar man ju faktiskt. Det finns något som heter Unikum i Tyresö till exempel, som alla ska sitta och fylla i sådär sjukt maniskt mycket till alla föräldrar. Ja. Och så orkar ändå inte föräldrarna mer än några få gå in och öppna det där och följa med i allt det där bladdret. Utan då kan man ju liksom fuska lite.
Ja. Och med erfarenhet så behöver man inte...
Man lär sig att överleva. Ja. Det är de unga som går i däck och det är ju hemskt.
Liksom. Ja, men du har inte haft den där... Liksom varit nära att gå i däck nu.
Jo, det är klart flera gånger att det har varit förfärligt.
Ja, för att det är en väldig belastning nu i skolan.
Ja, absolut. Det har varit hemska grejer med mig också.
Ja. Men nu ska vi prata, vad är det du har kommit fram till? Vad heter den här uppsatsen då?
Jo, men det är, ämnet är då naturvetenskapsdidaktik. Och titeln är Att sitta ner och lyssna.
Jaha. Att sitta ner och lyssna?
Ja. Och inte stå vid en whiteboard och mala.
Okej.
Okay. Så min teori är till exempel att man ska ta bort whiteboarden, att man ska sitta i en ring, helst vid ett stort bord, och resonera. Och där läraren så fort som möjligt drar sig undan och förhoppningsvis en levande diskussion och ett engagerat arbete uppstår som ett behov hos eleverna. Medan jag, i idealsituationen som jag har varit med om några få gånger, det är ju när de tystar ner mig. Nej, tyst, nu måste vi jobba liksom. Vi har inte tid med att lyssna på ditt pladder.
Jag får en sån här déjà vu från 70-talet just nu. Var det inte såna idéer som fanns på 70-talet också i skolan?
Jo.
Väldigt mycket.
Kanske det. Kanske en, alltså mycket av det vi höll på 70-talet tycker jag håller fortfarande. Till exempel att bryta ner de stora skolorna till att jobba ute i lägenheter och i radhus istället där folk bor. Och inte vara så annorlunda än livet är.
Föra mer, för jag har inte läst den här. Jag ser bara att det ligger ett snyggt dokument här på bordet.
Ja, precis. Nej, men alltså, det är ju inte jag som ska prata då, utan jag som ska lyssna enligt den här teorin. Men för att skapa den situationen så måste man tänka på rummet, min attityd. Mm. Det finns en massa delar i det här då som till slut skapar den här kommunikationen på riktigt. Där eleven glad kommer till skolan och förväntar sig att få ut något av oss. Sitta där, eller jobba.
Men om vi vill säga så här, hur är läget idag för eleverna? Hur skulle du säga att det är?
Schablonmässigt så där de senaste åren där jag har varit i Tyresö så är det ganska gråbleka lärare som tar sig i håret och säger hur ska jag orka med det här tjafset som är? Och barn som helst inte vill gå till skolan och som helst som inte ser någon riktig framtid. Och egentligen då, som jag ser, föräldrar som är så stressade för att leva upp till någon sorts krav på standard. Mm. Så de orkar inte med sina barn. Mm. Och då, det är ju jättefarligt. Och det leder ju till att ingen vill vara lärare och ingen vill vara elev. Så kan vi ju inte ha det. För då, okej, vi kan ju gå tillbaka till att odla morötter och liksom sitta och titta på tv. Men det leder ju inte till någon, ja, jag vet inte. På ett sätt är väl det bra också, att sitta och odla morötter. Men ja, jag tänker på hela världen nu liksom, och fattiga länder och sådär, att det är väl inte bara dåligt att vi går ner lite i levnadsstandard kanske. Och då kanske vi börjar hitta något skäl varför man till exempel ska lära sig att odla morötter istället för att alla vill bli såna här som sitter på internet och säljer meningslösa saker. Så ja, alltså det här kommer ju sköta sig automatiskt. Och redan nu, de säger igår, 60 000 lärare saknas. Ja, det är såklart.
Varför tror du att folk inte vill bli lärare? För det var ju sån framtidsyrke för.
Nej, nu är det ju de som inte kommer in på något annat. Då går de på lärarutbildningen.
Varför är det så? Vad är det som har förändrats? För att när jag var ung så var ju lärarjobbet någonting väldigt attraktivt. Man skulle bli läkare, lärare.
Jo.
Alltså det fanns ju massa sån här...
Ja, ett tag var det ju väldigt dåligt betalt, men det är inte så jättedåligt betalt.
Vad tjänar man i snitt nu som lärare?
Om det börjar på ungefär 30 000 i månaden och så kan man komma upp i 40-50.
Man kan komma upp i 40-50 som lärare idag?
Ja, visst.
Det är ju inte dåligt.
Nej, det är sen normalt.
Ja.
Med tanke på utbildning och så. Men det räcker inte, utan det måste vara en arbetssituation som är mänsklig.
Ja, varför var den mänsklig på 70-talet när du och jag jobbade?
Ja, då kunde man ju fika tillsammans både på förmiddag och eftermiddag. Och Stig Rosén som var rektor på säger nivån, i högtalarna, ja, nej, nu är det så fint väder, nu går vi hem. sånt där, det går ju inte nu. Nej. Nu räknas varje timme och det ska vara 1767 och det ska vara 13.
Och så var det en massa djur som fanns på övervåningen. På
ja, jo.
Det var ju liksom, det var grodor och det var...
Ja, sånt har man inte tid med på samma sätt. Nu ska det ju vara nationella prov och det ska vara liksom, siffror till politiker. Att det ska se snyggt ut. Men ingen som tänker på innehållet.
Nej.
Det är det jag vill diskutera. Liksom. Vad ska vi hålla på med?
Ja.
Inte kanske andra kvadreringsregeln. För hur ofta använder man den till vardags? Utan kanske prata mer om mobila abonnemang. Hur räknar man ut vad det kostar i matten?
Ja. Bara som en gammal historia då, från Nyboda. Mm. För där fanns det också väldigt mycket speciallärare. Mm. Vi hade ju en massa elever som idag hade särskilda behov. Mm. Och då hade jag en elev, för jag jobbade extra då med en elev som vägrade matte.
Just det.
Ja. Och då så fick man massa såna här konstiga hjälpmedel. Det var liksom små stavar och små fyrkanter, så skulle han bara räkna.
Ja.
Och så skulle han liksom sätta upp två stavar var tio år, och så skulle han hålla på sådär. Och han blev alldeles galen, så han bara slängde alla de där. Så alla lektioner slutade med att han bara slängde allt det materialet.
Ja.
Och då kom jag på så här, han hade en moppe.
Mm.
Och han behövde tanka den äkla moppen.
Mm.
Och vad kostade det? Så då tog jag fram pengar istället.
Ja.
För det var det enda han ville lära sig räkna. Mm. Han ville lära sig räkna ut
hur mycket
bensin, hur mycket han åkte. Och när vi pratade moppe, åka, pengar, sånt, då kunde han ju räkna.
Ja, såklart.
Ja. Ja.
Men det är så hela skolan ska vara.
Ja.
Verklighetsförankrad.
Ja.
Inte en sån här 1800-talsgrejer som ingen bryr sig om.
Nej. Men hur pass mycket har det utvecklats då?
Den här uppsatsen som jag har skrivit, den handlar ju om ett antal intervjuer jag gjorde med ungdomar som hade förfärlig bakgrund.
Mm.
Som inte hade ett enda grundskolebetyg. Som vi jobbade med på ett ställe som jag inte nämner vid namn. Och det funkar att göra så här, sitta ner och lyssna runt ett bord. Och ta det lugnt och vänta på läget. Till exempel prata moppar. Eller prata det som de är intresserade av. Musik, kläder, vad det nu är. Ofta sig själva.
Mm.
Att beskriva, räkna på vad jag gör under en vecka.
Mm.
Jättepopulärt. Gör ett cirkeldiagram, min vecka. Gör det snyggt. Sätta upp på väggen, berätta för de andra och diskutera. Och hur länge borstar jag tänderna? Så där liksom.
Och hur får man dem sen då, om nu syftet är bli godkänd i matte?
Ja, då har du ju gjort cirkel, du har gjort tabeller för att få ihop allt det här. Du måste räkna procent av en hel vecka. Det går 10 000 minuter på en vecka. Kolla
ja,
för att se.
Exakt så.
Så det är väldigt lätt att räkna ut i procent. Och sen så gör man om det här. Måste man räkna med grader för att göra om det till ett cirkeldiagram? Du har gjort 4 kapitel i matteboken bara på den där presentera vad jag gör på en vecka. Istället för några fåniga gamla tråkigheter.
Mm. Hur tycker du att elever upplever matte då?
Ja, de flesta tycker att det är hemskt.
De tycker att det är hemskt.
Mm. Men jag tycker det är väldigt roligt då att förklara för dem att, precis som du säger, att de fattar nog egentligen om man bara pratar om riktiga saker. Så det brukar funka. Jag slänger ut de som är duktiga i april, maj. Och så ser vi till att de andra klarar sig. Det brukar funka. Men så kan man inte göra på grundskolan. Jag jobbar ju på gymnasiet nu.
Där jobbar man liksom på eget ansvar?
Ja, det är ju inte den typen av närvaroplikt som det är på grundskolan.
Nej.
Men då får man hitta på olika uppgifter. Då får de där duktiga göra något häftigt Nobelpris-grejs.
Men du, jag var med när kunskapsskolan startade här i Tyresö. Det var ju länge sedan.
Mm.
Och då hade de som hade liksom det här eget ansvar att elever skulle liksom börja varje morgon bestämma vad de ska göra och så vidare. Och så hade de en massa andra idéer. Mm. Och i början där så var det väldigt många elever som valde kunskapsskolan. Mm. Nu pratar vi evigheter sen. Och de som inte klarade att gå det här, det var två grupper som kom tillbaka sen. Mm. Första var det de som inte klarade av när det inte fanns någon struktur. Nej. När det var så här, liksom, eget ansvar, jag ska själv fundera ut någonting. De gjorde inte så mycket och deras föräldrar blev väldigt frustrerade. Så de bytte tillbaka till Kumla eller var det var någonstans. De andra som inte klarade av det, det var de högpresterande. De som inte hade någon att mäta sig mot, för man skulle bara mäta mot sig själv. Ja. Och det var ju några liksom, högpresterande tjejer som inte klarade av. För att det var inte så här, nu ska vi alla räkna 20 mattetal. Mm. Och veta att jag är alltid först, men nu var det inte, nu ska vi alla räkna 20 mattetal.
Ja, det är hemskt att man ska
ha. Utan då, den där högpresterande tjejen som bara, liksom fanns ingenting, hon höll på att jobba ihjäl sig. Mm. Så det här strukturköret, hur ser du på det? Att det måste finnas någon
man liksom... Man kan inte bara... Det får inte vara vuxna som bestämmer att nu ska du ta ansvar, utan man måste ju förstå det själv inifrån. Ja. Det tar ju naturligtvis ett tag. Man kan inte bara slänga ut dem och ta ansvar.
Ja.
Jag har ju jobbat med distansutbildning, både här i Stockholms skärgård och i Afrika.
Ja.
Och det är ju vissa kategorier som klarar av det där,
just
att sitta och skriva och skriva och skriva. Ganska meningslösa inlämningsuppgifter, medan andra inte klarar av det alls.
Nej.
Så där kan man ju inte göra.
Nej.
Sen är det inget fel att man ibland går ut på stan och jobbar och skickar in med någon mobil vad man håller på med.
Nej.
Det tycker jag är superbra. Men man måste ha en bas där man liksom är trygg och har det bra.
Mm. Jag jobbar också med utbildning, fast jag jobbar med vuxna människor, med IT. Mm. Och där, om man nu ska parallell, i början av 2000-talet, så, eller rättare sagt på slutet av förra millenniet när hela den här dotcom-köret var, så trodde man att kunskapsgrejer skulle komma väldigt bra. Så det var ju e-learning.
Ylva Johansson körde ju det, ett stort företag bland annat.
Ja, jättemånga körde det här, att nu kommer alla människor sitta och... Mm. distansutbilda sig med utbildningsgrejer.
Mm.
Så jag gick på jättemånga såna här föredrag kring det här. Och de som höll de här föredragen, de stod ju på en scen precis som gamla lärare och föreläste för oss som satt där i rummet. Inte, de tillämpar ju inte det nya fiffiga sättet att utbilda på. Men då var det två kategorier då på den tiden som klarade av det här. Det ena var Ericsson stod där och talade om, vi har lyckats jättebra med e-learning. Mm. Gissa var någonstans på Ericsson man hade lyckats med e-learning?
Nej, vadå?
Nej, men alltså, vilken del av deras företag?
Nej, jag vet inte.
Nej. Då hittade de på någon slags e-learning för alla som jobbar på Ericsson. Mm. Gick jättebra i Sydamerika, Afrika, Asien.
Jaha.
Därför där var folk så sugna på, det var ungefär som äntligen får vi... Ja, det är ungefär som gamla Hermodsutbildningarna.
Ja,
alla var så motiverade och gjorde det de skulle.
Nej, men visst. Det är som mina afghanska killar som kommer hit. De har ju ett skäl att plugga.
De vill.
Ja.
Så det fanns en jättemotivation. Och det andra gänget, det var Skatteverket som var duktiga. Gissa varför? Det var samma sak där. Där var det så att innan så var de tvungna, varje vecka kom det någon sån här... pappen och en ny regel som de var tvungna att kunna för att göra sitt jobb. Och tack vare e-learning, alltså piskan, att man måste ta sig, alltså hela Skatteverket var tvungna att kunna det nya lagförslaget, annars tillämpar man inte rätt. Så alla var tvungna.
De hade också motivationen.
Nej, piska.
Ja.
Ingen egen motivation.
Ja, men det blir...
Det var de som jobbade i Sydafrika, de hade morot, medan de som... Ja. Så att då var det bara... Och vi bortskämda andra på vanliga företag. Ingen av oss gjorde de här e-learning-grejerna.
Nej, men
det gick inget bra alls.
Det här moderna, det måste vi också använda.
Ja.
Och kanske till och med fantastiska skärmar där vi kan vara med och se obduktioner och sånt som vi inte kan fixa. Farliga experiment visar ju jag jättemycket från YouTube till exempel.
Okej.
Där spränger de ju tonvis med natrium och sådär. Massa galningar.
Ja.
Det är ju jättehäftigt.
Jaha.
Ja. Sånt kan ju inte vi hålla på med. Det sprängs i skolan.
Ja.
Och det uppskattas.
Det uppskattas. Ja. Berätta mer vad du kommer fram till då.
Det är, jag kommer fram till en sån där slutkläm då med att vi ska få fram en katalytisk lärare som lockar fram någon sorts processer hos barnen utan att själv förbrännas. Det är en katalysator, den överlever, läraren överlever och eleverna växer till fantastiska Nobelpristagare allihop. Jag hetsar med en Nobelpris hela tiden.
På du gör riktigt. Det?
Ja,
gör
ja
det.
Vi ja. Leker Nobelpristagare. De får hitta på egna galna idéer. En del, ja, ibland ligger vi före Nobelpriset kan jag säga.
Gör ni det?
Mina elever på Värmdö, de fick ju ofta träffa Nobelpristagare och ibland blev de ju helt tagna.
Jaha, vad kul.
Ja, ja. Men det där tänkte jag föreslå som Nobelpristagare. Det där har ni redan gjort.
Jaha.
Göra porträtt med GFP-teknik på gelplattor. Och...
Ursäkta mig?
Ja, precis.
Va?
Green fluorescent protein.
Aha, okay.
Jag hade en kollega som kunde det där flera år innan och fick Nobelpris för det. Alltså aha. Tekniken. Men sen att man kunde använda det på det sättet, det hade ju de kommit på, trodde de då. Mm. Men det hade vi gjort innan.
Är det läraren som är nyckeln för att det ska bli bra? Eller har skolsystemet i sig gjort...
Ja, jag skriver mycket om organisationen. Det är helheten liksom. Mm. Det kallas för multimodal didaktik det här som jag har skrivit.
Fina ord är det?
Ja, att man måste se alla aspekter.
Okej.
Okay. Dessutom är själva uppsatsen i berättelseform, och det är något nytt också. Narrativ form.
Exakt.
Det är väldigt trendigt.
Ja, det är väldigt trendigt. Ja.
Och det var svårt. Så jag måste ju vara väldigt personlig då och sätta mig in själv i aha, storyn. Okay. Liksom, och vem är jag? Men det var väldigt spännande. Och det blev en succé. På universitetet.
Det blev det?
Ja,
det... Vad kul. Ja. Hur går det till när man skriver en sån? Är det fortfarande så att man har någon som opponerar?
Ja, först har man en handledare, professor P.O. som är fantastisk.
Mm.
Och sen så småningom så får man ju en gubbe som ska opponera. Och man har någon sån där möte där man presenterar för olika människor och... Man måste också numera göra en poster.
Va? Vad är det för
en det? Affisch.
Varför då?
Jo, men då ska man lära sig att när man åker runt på kongresser så ska man ha med sig sin affisch då. Så det fick man lära sig att göra. Aha. Så jag har gjort en affisch om min uppsats.
Aha.
Med bilder och det ska vara lätt läst och stora bokstäver. Och...
Vad händer med uppsatsen sen? Liksom? Ligger den ute på nätet? För
jag
alla
skulle tro att den så småningom går att hitta på nätet.
Är det som uppsatser, de som, alltså forskning och
ja,
sånt?
Från master och uppåt tror jag. De här gamla, jag skrev en C-uppsats om aha-upplevelser, den tror jag inte är tillgänglig.
Mm.
Men ja, jo, det ligger väl öppet på någon portal.
Vad heter den?
Uppsatsen?
Ja.
Att sitta ner och lyssna.
Det är den heter.
Ja. Mm.
Och så hittar man då Anders Eriksson med X.
Ja, precis.
Anders, kan du inte läsa lite så man får höra hur en sån här kan låta? Vi som aldrig har skrivit en sån här tjusig sak.
En sån narrativ uppsats. Ja. Om jag kan läsa ett litet stycke om min favoritlärare på gymnasiet.
Bra.
På gymnasiet hade jag en ung lärare i ryska som hette Lars-Erik. Vi fick säga du till honom. Han var engagerad och samhällsintresserad. Och djupt förälskade det ryska språket och den ryska kulturen. Lars-Erik var en katalysatorlärare. Han fick igång processer i oss elever med sitt engagemang och sina kunskaper. Här kommer ett förslag till en undervisningsidé. Katalytisk didaktik. Där pedagoger och andra i skolan inspirerar och uppmuntrar utan att stressa ihjäl sig och eleverna. Vi kan fungera som mänskliga enzymer i barnens och ungdomarnas livsprocesser.
Tufft!
Eller hur?
Mm. Ja, vet du det, om vi bara ska gå lite konkret här nu i och med att nu sitter vi här i Tyresö. Om du nu fick vara ordförande i barn- och utbildningsnämnden här i Tyresö och bestämma fritt över de pengar som kommer in, vad skulle du tycka att Tyresö ska göra?
Ja, ursäkta Anki nu om jag lägger mig i ditt jobb här.
Exakt, nu säger vi att det är Anders Eriksson som styr. Vad är det som du
jo,
skulle
men
tycka?
Vad jag också har skrivit motioner om i fullmäktige, det är att till att börja med att alla ska ha samma förutsättningar. Mm. Nyboda inte ska ha större klasser än Kumla och Strand till exempel. Att vi ska ha en utjämnande politik mycket mer än vad man har nu. Att alla ska få samma chans.
Exakt.
Ja.
Det låter extremt rimligt oavsett vilket politisk parti man röstar på. Något annat konkret?
Jo, men då är det här med lokalen, att vi kanske inte ska köra den här medeltida klostersittningen i raka rader, utan försöka bygga om så att det blir välkomnande och runda bord, och att lärarna kanske ska fundera på att sitta ner och prata i samtalston istället för att mässa. Och mässa i mitt språk betyder att hålla en mässa, en kyrklig sådär,
inte
predikan.
Inte skicka sms.
Nej.
Ja.
Det är jättespännande med språket, hur fort det ändras. Och det är svårt att hänga med som gubbe.
Något annat som Tyresö borde göra? Satsa på när det gäller gymnasium?
Eleverna kommer inte om inte gymnasiet ligger i centrum. Jag har ju varit med och startat Värmdgymnasium. Man måste locka med spännande saker. Till exempel att man får äta på restaurang.
Mm.
Fullt möjligt att ordna här i Tyresö. Det finns många restauranger. Det kostar inte mer. Man slipper allt tjafs.
Mm. Busskort?
Busskort, självklart, till alla. Annars drar de till stan.
Lockade inte ni med körkort också?
Jo, men det var ju sån här fult att första året, de som kom, de fick körkort och dykarcertifikat och allt möjligt.
När ni skulle dra igång?
Ja, precis.
Mm.
Sen hade vi gott rykte.
Sen
fick de inte körkort.
Sen fick de inte.
Ja, men de fick teorilektioner och sådär.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Det är värt mycket. Det kostar lite och är bra för dem att få. Det hade de som individuellt val.
Okej, det är.
Körkortsteori.
Ja. Det är, fast det är ganska många gymnasier som har, va?
Ja,
tror det.
Men det är bra. Sådana viktiga saker för ungdomar ska man ju tänka på.
Hur viktigt är det att det är lärare som, eller människor som jobbar i skolan som sitter på de politiska besluten?
Det finns ju andra vettiga människor också.
Det finns det.
Och det finns korkade lärare också. Så att, men det är ju det där att titta. Som Janne som var rektor på Tyres gymnasium för 15 år sedan. Han visste ju vad han höll på med.
Exakt.
Vi hade ju projekt tillsammans om demokrati och sånt där.
Ja. Han var så populär så det fanns till och med en Janne-dag.
Ja.
Där man gick omkring och gav varandra blommor eller någonting sånt där.
Ja.
Ja.
Nej, men det gäller ju att hitta rätt person. Jag tycker det låter ganska lovande det jag hör om cheferna här nu på skolorna. Ryktesvis.
Ja, för du och jag har inte längre några barn i skolan.
Nej.
Har du några barnbarn i skolan? Då?
Ja, jag har ett barnbarn, men hon går på Katarina Södra.
Jaha, okej.
Okay. Så här, trendigt.
Ja, men det är väl så också att väldigt många av våra barn är tydligt som går i skolor inne i stan.
Jo. Det är inte klokt.
Nej.
Det är dåligt. Så glöm det där med campus långt borta i skogen. Utan...
Du tycker man ska ha en skola när... För nu har vi precis rivit föräldraskolan som ändå låg vid centrum.
Jo, men det spelar ingen roll om det går hiss upp på femte våningen. Det funkar alldeles utmärkt. Men lägg det i centrum. Och ha teorilektionerna för de praktiska utbildningarna också på samma ställe.
Så alla känner sig att de går i samma skola.
Ut på riktig praktik. Inga sådana här låtsasverkstäder utan...
Riktig praktik.
Ja, ha utbildningen på riktiga arbetsplatser för praktikprogram, tycker jag.
Det var väldigt bra. Du är både en teoretiker, då, eller som har skrivit en teoretisk sak.
Mm-hmm.
Vad kallas det här? Masteruppsats.
Ja.
Och sen är du väldigt praktisk när det gäller konkreta grejer här i Tyres
kommun. Ja, men allt det här står i den här uppsatsen.
Står det även i uppsatsen?
Ja. Hur man ska få en fungerande skola, ja.
Okej.
Okay. Ja.
Vad bra. Nu har våran programtid tagit slut. Har jag glömt att fråga? Jag försöker ställa så mycket frågor jag kan här. Är det något mer som vi inte sagt i det här? Nu bläddrar han fint här i vår sinne.
Nej, det tycker jag inte.
Mm. Bör politikerna i barn- och utbildningsnämnden läsa den här?
De har fått några av dem, har jag skickat den till i alla fall.
Det är bra. Har du fått någon respons?
Ja, från några. Alltså inte kanske någon politiker som jag kommer på just nu som har hunnit läsa. Men alla är väldigt, som har läst den är väldigt positiva och snälla.
Schysst. Mm. Och bra. Och förhoppningsvis kan ni hitta den på nätet om ni vill.
Så småningom.
Mm. Mm. Tack så mycket, Anders Eriksson. En både radiomänniska, handbollsmänniska, politisk människa, lärare och mycket, mycket annat.
Just det.
Och biolog.
Blomdåre.
Ja, tack Anders.
Mm, tack.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.